Hejsan. Då hälsar jag er välkomna till gudstjänst söndagen den 29 september. Och temat är Jesus, vem är du? Jag ber att Herren öppnar våra ögon och öron och att han talar till våra hjärtan så att vi vet vem Jesus Kristus, vår Herre, är. Var med Claes som ska tala. Välsigna honom. Helige Ande, hjälparen. Kom och var med oss. Och led denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Vi ska... Jag ska tala kring texterna i Efeserbrevet 1, 7-14 och Jesaja 42, 1-7. Då ska jag läsa texterna först i Efeserbrevet då. Och det är från Efeserbrevet 1. Och från 7 då. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han fattade i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämd till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa honom. Prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om en frälsning. Då är det ur Jesaja 42 och verserna 1-7. Herrens tjänare. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud Herren. Han som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrött jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där. Och anda åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, den som sitter i mörkret. Så lyder Herrens ord.
Fantastiskt att man kunde göra det. Ta sats och proklamera detta. Jesus är Gud. Men så är det, om vi går vidare och tänker på nästa punkt, så stod det i den här texten från Jesaja 42 att han skulle utbreda rätten bland folken. Att Jesus är denne som vill göra det, det är inget tvekan om. För när Jesus börjar sin verksamhet så använder han det bibelord från Jesaja och läser det och berättar för folk att det är jag som kommer här. Och just nu så är Jesus här osynlig. Han finns i kyrkor, hem, arbetsplatser, skolor, överallt. Till och med på spårvagnarna, bussarna. Där du och jag är genom den helige ande. Därför att vi som tror på honom, vi har tagit emot anden. Och det är oerhört viktigt för oss att förstå att där vi finns som tror på honom, där presenterar sig Gud genom den helige ande. Ordet blev människa, tog sin bon ibland oss. Det var en helande närvaro som kom till oss. Och Jesus finns här idag. Och rätten bland folken, med det menas att det är domen över synden. Alltså befrias för de fångna och så vidare. Därför i gamla testamentet var den rättfärdig mot Gud när hon rättade sig efter Guds bud. Gud var rättfärdig när han liksom höll fast vid löfterna, stod fast vid sitt ord. Vare sig det gäller det onda som skulle ha straffet eller de goda som skulle räddas. Alltså, och det Bibeln talar om är att ingen kan bli rättfärdig. Ingen kan vara det genom att vara duktig mot Gud på något sätt. Utan det handlar om nåd. Och Jesus kommer och återställer det här till oss. Så att vi får chansen att få vara med. Hans framträdande på jorden, hans stöd är en sån där rättfärdig handling av Gud. Genom att tro på Jesus säger vi ja till hans ingripande. Och så stod det också, ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Och när Jesus sen citerar det står i Matteus 12, när han citerar de här texterna som vi läste här förut, då så säger han det lite fritt, han tar inte så där exakt. Och han vill tala om att jag är den som kommer med den här rättfärdigheten. Och jag är den som ska återupprätta människor. Jag är den som ska läka de här såren. Han talar om Guds härlighet, Herrens härlighet som kommer hit nu. Och de här orden om uppfylls verkligen när Jesus framträder. Den kom inte som massa syner längre, utan nu var den där i vardagen hos människorna som såg på honom. De mötte en härlighet och det gav verkligen ett skimmer åt dem. Ett underbart skimmer. Och då kommer jag in på nästa punkt som jag ska vilja tala om. Hurdan är Jesus? Jo, han är ljuset. Och ljuset, det var väldigt vanligt att man talar om på den tiden, liksom vi gör idag. Och aposteln Johannes säger, om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, ren oss från all synd. Alltså han vill göra någonting med oss. Och han vill vara det ljuset som leder oss. Och han vill också vara den som förvandlar oss. Och han har gjort denna, ska jag säga, osjälviska handling genom att dö för oss på korset. Men Jesus, han var och är också handlingskraftig. Han är osjälvisk, han är tjänande. Och hans främsta målgrupp blev, när han var här på jorden, de allra svagaste. Och det var den som nämndes i Jesaja-texten. Brutna röret, tynande veken. Men Jesus använde inte bara ord. Det är inte precis vad som helst. Utan han visar handgripligt att så här är det. Så här är det för mig och så ska det vara för dig. För Gud söker dem som är förlorade. Han möter med nåd, han möter med förlåtelse. Han lyfter oss upp på ett mänskligt plan. I Markus 10 står det så här. Då kallade Jesus dem till sig och sa. Ni vet att det som anses vara folkets ledare uppträd som herrar över dem. Och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara det andra tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. För människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Tänk vilket ledarskap. Tänk om alla ledare tog efter detta och förstod att ett sant ledarskap är inte att göra andra till slavar. Utan ett sant ledarskap är som Jesus stil. Det är tjänande. Och där finns givetvis en kraft i detta, i att vara tjänande på rätt sätt. Kraft eller makt är egentligen inte något ont i sig själv, det vill jag inte säga med detta. För det kan användas på ett gott sätt om det kommer från Gud och används att göra det goda. Och Jesus använde inte sin makt på själviskt sätt. Han exploaterade inte människor, han dominerade dem inte och inte använde på något negativt sätt sin egen fördel. Och orsaken till att, jag tror att orsaken till att många följde Jesus så där på direkten utan vet vem han var, det var den utstrålning han hade. Och det hände så mycket kring honom. Men Jesus var också, som jag skulle säga nästa punkt, modig. Och han var medkännande. Ja, hur kan jag säga han var modig? Jo, därför att det fanns ingen yttrandefrihet på den tiden. Det är inget svårt för oss. Vi kan tycka pinsamt gå ut och säga på spårvagn, jag tror på Jesus, jag står för Gud. Men ingen sätter oss fängelse på det. Däremot kan man få yrkesförbud idag om man är i skolan. Precis som jag berättade om den lärare som var så frimodig på min tid när jag var studerande, så kan man inte idag i den vanliga kommunala skolan gå och säga så. Då kan man riskera för att bli avskedad. Så där har hänt något som är negativt i vårt land. Men på den tiden fanns det inte någon sån där självklar yttrandefrihet. Men det var ändå så att han vågade att utmana det som var den gängse uppfattningen. Han följde inte med strömmen. Han satte inte upp fingret och kände vart vinden blåste. Utan det fanns någonting hos Jesus där han kunde släppa allt vad traditioner och auktoriteter hette. Och även saker som var heliga för folk kunde han faktiskt ifrågasätta. Därför han pekade på vad Guds vilja var med de olika sakerna som de tog som tunga bud och så vidare. Han beblandade sig också med sådana som han egentligen inte fick umgås med. Och det var väldigt modigt av honom, för han skulle anses som en lärare och ledare i folket. Men han ville inte ha människors beundran. Utan han proklamerade Guds rike, där den svaga är stark och styrkan är rättfärdig. Och att det finns någonting som är oerhört viktigt, mer än något annat. Och det är att man känner för andra människor, att man är medkännande och bryr sig. Men han var däremot sträng i sin bedömning av hyckleri. Och det ska jag strax ta. Han avslöjade falska ledars orättfärdighet. Han säger, ni ska först söka Guds rik, hans rättfärdighet, så ska ni det andra liksom tillfalla er. Nästa punkt ska jag vilja säga, och det har med detta att göra, att han var klok och han var genomskådande. Och då vill jag läsa ett bibelord från Matteus 22. Och det här känner ni igen. Och jag börjar 15 versen. Då gick fariserna bort och kom överens för att försöka få fast honom för något han sa. Det lät sina lärjungar, några av Herodes anhängare, söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg vad du anser, är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och han sa till dem: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Du räckte honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, Gud det som tillhör Gud. Och vad ska de säga då? Ja, de blev häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Alltså han ställde säkert inför andra svåra frågor också. Men denna var ju, måste vi medge, direkt elak. De ville få fast honom på något sätt. Hade varit en feg messias, så skulle han sagt till dem att lyda kejsaren och mista sin tro, och då hade han missat sin trovärdighet inför dem som litar på honom. Men om han hade varit rebellisk i sitt sätt och sagt till dem att kejsaren var avgud, vilket han ju var, och att inte skulle befatta sig med hans bild, de skulle inte betala skatt, ja, då skulle de kunna anklaga honom för upproris mot romarna, och det hade inte fungerat vid det här tillfället. Men han ser igenom det här hyckleriet och han avslöjar dem genast. Ta fram ett mynt. Det du betalar skatten med. Ja, avslöjade. De gick omkring med det i fickan fast de ville få honom snärkt. De hade faktiskt på sig, det kanske vi inte tänkt på när vi läste texten, men faktum är att det kommer fram ett sånt mynt med avgudabilden på. Vems bild och namn är det? Ja, det är kejsaren. Och då säger han det här som vi läste. Kejsaren, världen, kan göra anspråk på oss. De kan göra anspråk på våra pengar. Till och med att vi ska ställa upp i vissa sammanhang. Men kejsaren, världen, kan inte göra anspråk på ditt och mitt liv. Det är det som är skillnaden. Vi är stämplade, du och jag, genom det vi sa förut, Guds andes närvaro i våra liv. Så vi stämplade med Guds namn och bild. Och det här är det Jesus vill säga oss. Och jag blir så oerhört gripen av det här. Det är hans bild jag bär på. Ge Gud det som tillhör honom. Ge dig själv. För du är hans bild. Han är vår kärlek. Han är vår förundran, tacksamhet, tillbedjan och glädje. Jesu fiender, de följer faktiskt på sitt eget grepp här. Mästare, vi vet att du är uppriktig och att du verkligen, du lär oss om lagen verkligen som det är. Du faller inte undan för någon. Du ser inte personen. Märker ni hur falskt det är? Men